Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Möter jord. De där situationerna eller platserna i livet där vi märker kanske med en gång eller först efter ett tag och kanske först när vi tittar tillbaka på det i efterhand att här var det någonting som hände av ett gudsingripande av Guds närvaro som förändrade livet och tog mig i en annan riktning efter den stunden. Har du sådana platser i ditt liv där Jesus har blivit särskilt tydlig för dig? Att du har förstått hans kärlek, att du har förstått att han vill ha med dig att göra, att du har förstått att han kallar dig vid namn och säger kom, följ mig. Kanske långt tillbaka i tiden, kanske nyligen, kanske du är inne i en sån process där du anar hans närvaro på ett särskilt sätt eller längtar efter hans närvaro på ett särskilt sätt och efterhand kommer det veckla ut sig och visa sig vad det där kommer innebära för ditt liv. Hur var det första gången du anade att Gud ville ha med dig att göra genom Jesus Kristus? Är du i en sån tid nu? Vi ska läsa från Johannes evangeliet, det 10:e kapitlet. Sannoliken, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat på dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåran. Så här är Jesus. Han berättar i ett bildspråk om en fårfolla, om en grind in till fåran. Om ett staket anar vi ju då. Och om en god herde som kallar på fåren och tar dem ut från den här follan till nya platser, till goda betesplatser. De känner igen hans röst och de följer inte andra röster. Och de som hör det har svårt att förstå vad han menar. Och bilderna går ju in i varandra. Jesus säger att han både är grinden och herden som går igenom grinden. Så man kan ju förstå att det är, man undrar liksom, tänkte du färdigt när du började berätta? Eller kom det i stunden och så hängde det inte riktigt samman. Man kan ju ana någonting. Men det som händer här när Jesus berättar det är att han knyter samman och tillbaka de människorna som lyssnar där och då till flera av de starka bilderna från Gamla testamentet. I Hesekiels bok, det 34:e kapitlet, en av profeterna i Gamla testamentet, så beskrivs hur herdarna, de som är ledare för folket, inte längre leder människor på ett gott sätt. Så här står det i det 34 kapitlet, vers 3 och framåt. Ni vallar inte fåran. Ni har inte hjälpt de svaga. Inte botat de sjuka. Inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna. Inte letat efter de vilsegångna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Så Hesekiel beskriver en situation där de som har fått ansvar och förtroende att leda Israels folk har använt det förtroendet för sitt eget bästa. De har missbrukat förtroendet, och ledarskap är ju ett förtroende. Och i Bibeln sätts det där i samband med att det är ett förtroende som ges av Gud ytterst. Och människor ger sin tillit till de som har fått Guds förtroende att leda. Och det är inte svårt för oss att i våran tid känna igen berättelserna om ledare som tappar bort sig i sin maktutövande. Makten de har blivit givna, ansvaret de har blivit givna, som var till för att göra något gott för andra människor. För att ge rum och plats för människor att växa och blomstra. På något sätt vrider den makten till sin egen fördel och ser sig som mer jämlika än alla andra. Alla människor är lika, men några är mer jämlika än andra. Och så ger man sig själv bättre förutsättningar och tar makt till sig. Och tittar vi på det politiska landskapet i våran tid, så har vi ju berättelse efter berättelse. Om det så är en myndighetsutövare som ser till att gynna sig själv genom att gynna sina vänner. Eller om det är i det politiska landskapet av en maktutövare som tar till våld för att förgripa sig på människor så att den får mer makt och mer välstånd till sitt eget folk eller till sig själv. Vi läser om maktutövare som sitter på långa avstånd och styr terrorgrupper för att ta makt och utöva våld över andra. Och vi läser om hur våldet bemöts med våld och bara eskalerar. Och när människor ställs inför ansvarsfrågan, är det här ett rimligt maktutövande, så finns det någon kraft som alltid har en förmåga att försöka vända blicken bort från sig själva och sitt eget ansvarsbristande till att peka på att det var andras fel eller andras skuld, andras ansvar. Och så är det ju inte bara i den stora världen vi ser det här utanför oss själva, utan vi möter ju det inom kyrkans väggar. Hur ledare förvrids i sina motiv och tappar bort sin uppgift att tjäna och skapar sig egna spelregler som gynnar dem själva. Vi har ju hört berättelserna och känner berättelserna av kyrkliga ledare som missbrukar förtroendet som är dem givet. Och återigen, ytterst sett av Gud, men också genom människors tillit. Pengar, sex, makt. Och när system byggs i kyrkliga miljöer som centrerar makten kring en person och tar bort de balanserande makterna som kan tillrättavisa, förmana och ställa en person ansvarig för det den gör i sitt ledarskapsutövande, så verkar de miljöerna som bygger livet på det sättet, som de senaste 20 åren i västvärlden i alla fall har varit en kyrklig trend. Att en ledare tillskanskar sig makten, bestämmer allt, ska bära allt själv. I de miljöerna verkar det vara lättare för en negativ kultur att utvecklas, där det inte finns någon som man står ansvarig inför med sitt ledarskap. Tystnadskulturer skapas och maktutövandet, missbruket, får fart. Så Hesekiel, han pekar ut detta, att detta händer hos ledare som tappar bort att det är ytterst inför Gud de ansvariga och att de skulle göra gott utifrån det de så hade som ansvar. Och så skapas det en kultur i ett sånt ledarskap där andra tar efter. Och det är precis det Hesekiel, läs gärna det 34 kapitlet sen, sätter fingret på. Att det skapas en kultur där den bristande utövandet hos ledarskapet smittar sig in bland folk. Man ser till sitt eget bästa, och så här säger Hesekiel: hör mina får. Så säger Herren Gud, jag ska skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar. Är det inte nog att ni får gå i vall på de bästa betena, måste ni också trampa ner resten av betet? Är det inte nog att ni får dricka klart vatten, måste ni grumla det som är kvar med era klövar? Mina får tvingas beta vad ni har trampat ner och dricka vad ni har grumlat. Så säger Herren till Gud, till fåren. Jag ska skipa rättvisa mellan de feta och de magra fåren. Ni knuffar de svaga med bog och län. Ni stångar dem tills ni har trängt bort och skingrat dem. Men jag ska rädda mina får så att de aldrig mer blir till byte. Jag ska skipa rättvisa bland fåren. Så en negativ kultur skapas inte bara i maktledarskiktet utan bland folket. Man ser till sig själv och tränger sig fram och bryr sig inte om andra får det sämre. Så beskriver Hesekiel läget i det folk som har fått evangeliet, budskapet om vem Gud är anförtrott att bära ibland sig. Något har gått snett, och så säger Gud. Så säger Herren Gud, jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Så säger Hesekiel många hundra år innan Jesus står där och berättar sin liknelse som sätter de orden in i det sammanhanget. Det är nu det händer. Gud själv kliver in för att rädda sitt folk, sina får. Jag ska ge dem en enda herde, säger Hesekiel. Min tjänare David, och han ska valla dem och han ska vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara deras furste. Jag, Herren, har talat. Och så kliver Jesus in och säger, här kommer Guds svar. Jag är grinden som har skyddat folket och burit folket genom århundraden. Och nu kommer jag in som herden som går in för att hämta de som vill höra och känna igen rösten. Jag vet inte hur det är med dig, men det är ju alltid, tycker jag. Jag vet ju, det måste ni ju hålla med om. Det jag ska säga nu. 100%. Det är smärtsamt när ledare brister. Och det är extra smärtsamt när kyrkliga ledare brister i sitt ansvar. Och man kanske tänker, inte en till, inte han med. För det är ofta hanar. Men jag tänker att den smärta som de har orsakat är så mycket större än att de faller. Har man vikit av från det som är ens ansvarstagande, så är det avvikandet som man har gjort som har skadat människor mycket värre än att det avslöjas. Och jag tänker att det är Guds nåd att det avslöjas. Precis som Jesus säger här, det är som han går in, eller Hesekiel säger. Gud själv går in och säger, jag tar tillbaka mina får från de som missbrukar makten. Herren tar tillbaka sin jord när makt missbrukas. Och det här är så fantastiskt hur Jesus sen och församlingarna som växer fram i spåren av hans öppnande av himlen för oss människor, hur de församlingarna skulle kännetecknas av ett gott samspel. Paulus beskriver ju där i första Korintherbrevet i 12:e kapitlet som en kropp där de olika delarna är med i en enda kropp. Så är det med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och i Galaterbrevet säger han män och kvinnor. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Och i den gemenskapen så fördelar Gud ansvarsförhållanden, kallar människor till att utöva olika former av ledarskap. Men hela berättelsen av kroppen är att alla kan inte göra allt och ingen kan göra allt. Men vi behöver varandra och Gud fördelar sitt liv så att det blir någon form av samspel av att bära tillsammans. Där makt fördelas brett så att inte det knyts till en enda person som allt hänger på. Och där säger Gud att han vill att de som går in i ledaransvar i de gemenskaperna ska präglas av vem Jesus är. Han tappade inte blicken för vad uppdraget var. Att förbinda de svaga. Att hjälpa de starka att leva ut sin styrka på rätt sätt. Så här säger Jesus i Matteus evangeliet om ledarskap. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att härskarna är herrar över sina folk och furstarna har makten över folket, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så Jesus säger att ledarskapsutövande i hans gemenskap aldrig har handlat om att sätta en eller några personer i centrum utan att tjäna så som han har tjänat. Och det där är ju utmanande ord att läsa när man är pastor i en församling och har fått förtroende och tillit, hur man hanterar den tilliten man får. Och att inte agera på ett sånt sätt så att all balanserande makt som gör att man själv står ansvarig, inte bara inför Gud utan också genom inför människor som också är bärare av samma ande. Det gör en ödmjuk och bedjande. Och jag vet att det där är någonting som alla som bär ledaransvar i vår församling har med sig när vi pratar om det. Det där är en tuff, utmanande text att leva. Så när jag lever in mig in nu i Johannes text den här morgonen, i Johannes evangeliet i 10:e kapitlet som vi lämnade för en stund sedan och hamnade i Gamla testamentet, så är det detta återtagande av fåren tillbaka till Gud som Jesus pratar om. Och jag tänker att den första delen av texten, om vi får upp den här bakom mig, där Jesus pratar om fårfållan och grinden, så beskriver det hur Gud genom Israels historia först började med att välja några få människor till att förstå och börja ana vem Gud var. Hur de där blev ett folk som Gud anförtrodde sina bud, sin vilja, som gav till uttryck för hur man skulle relatera till Gud själv. Att älska honom av hela sitt hjärta, men också hur man skulle relatera till varandra som människor. Att inte söka sitt eget bästa utan älska andra som sig själv. Och det där kommer ju ner i 10 bud om att inte ljuga, inte stjäla, inte ha begär, inte förstöra och bryta sönder relationer. Och också att vårda relationer med Gud. Och folket genom Israels historia blev bärare av berättelser kring detta. Både vad de uppfattade Gud sa till dem om sin vilja, men också genom händelser de var med om. Som att bli slavar i Egypten, att bli befriade genom Guds ingripande, att gå genom öknen under en lång tid och bli mättade och få mat på bordet genom Guds omsorg, genom manna och vaktlar. Något som de inte styrde över själva, så fick de lära sig att det finns en Gud som är närvarande i vardagslivet och som vill bära oss människor. Som relaterar till oss och som vill att vi ska upptäcka vem han är. Bli förankrade i det och växa i tillit och förtröstan på att Gud bär allt och genom allt. Och när du och jag läser Gamla testamentet så ser vi hur de ibland skapar minnesmärken över de där platserna där Gud har visat sig extra närvarande. Och kanske behöver du och jag göra det i våran tid också. göra oss påminna om när Gud har gripit in på särskilda sätt i våran tid. Där jag börjar den här predikan. När Jesus började komma till tals i ditt liv och du börjar känna igen hans röst. Andra saker du är med om där du blir medveten om att Gud har fångat din uppmärksamhet och förändrat din riktning och lärt dig någonting mer av vem han är. Platser som blir heliga, avskilda för dig, som blir minnesplatser. Så Jesus säger, tänker jag i den här texten, Gud har vaktat och skyddat folket. Han har vakat över det. Och nu kommer han som den här herden som kallar ut människor. Och jag tror han menar precis de lärjungarna som är i hans krets vid det här tillfället. Han kallar dem vid namn. Det är en Maria och en Marta. Och det är en Maria till och det är en Petrus och det är en Andreas, Jakob, Johannes. Och vi känner ju flera av namnen kring de här lärjungarna som kallas till vid namn, känner igen hans röst och förs ut och börjar följa honom. Och när de förs ut från den där follan, det de hittills har förstått om Gud, det de har lärt sig genom att kunna Israels historia. Han kommer föra dem till nya platser i det evangeliet. Han tar dem till platser utanför det de har förstått Gud kanske till och med vill. Att möta den som uppfattas som syndare så som han har mött deras eget liv. De känner igen hans röst och börjar följa Jesus. Och han för ut dem i mötet med människor. Och han kommer föra en Petrus till hedningar längre fram. De som är helt utanför folket. Och de får lära sig under den där vandringen att förtrösta på Gud. En Gud som förser, en Gud som tar hand om dem även när de lämnar de trygga ramarna de hittills har känt. Och så kommer vi till den andra delen av texten som jag tror syftar på dig och mig som är här inne. Människor genom historien som hörde deras berättelser av evangeliet. Som hörde budskapet som har kommit till tro och Gud har öppnat grinden hem. Den som går in genom mig ska bli räddad. Välkommen hem. Har du aldrig varit född eller inne i den där follan förut och hade ingen kunskap om vem Gud var? Den där berättelsen bars av andra människor före dig. Men du är inbjuden och när du går in genom den grinden, tron på Jesus Kristus, blir du en del av den där trygga platsen där du får lära dig att det finns en Gud som du får älska av hela ditt hjärta och du får lära dig att älska din nästa som dig själv. Och så står det i de här verserna, han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Jesus kommer röra dig och mig att fortsätta följa honom på samma sätt som lärjungar i alla tider har fått lära känna hans röst. Ta den på allvar och gå hans vägar. Att vara generösa så som vi har mött generositet. Att ge som gåva det vi har fått som gåva. Och det är en plats av frihet att följa honom. Det är inte en plats av bundenhet utan det är överflöd av liv. Han kommer inte för att binda oss, för att förstöra våra liv, för att begränsa våra liv som människor. Han kommer för att ge oss livet. Han tar inte ifrån oss liv, han ger liv. Han lämnar oss inte vind för våg. Han förbinder våra sår. Han hjälper oss som är svaga. Han leder dig som känner dig stark. Han förbinder de skadade, han hämtar hem de bortsprungna fåren och han bjuder in dig och mig och vara med i det. Med våra liv. Gå in i det livet, upptäck det, ta emot det, låt det flöda över i ditt liv. Följ med honom ut ur den där tryggheten, in i de olika situationerna av liv i din vardag, den vecka som ligger framför dig och ge det du har fått. Ta emot och ge. Gå in och gå ut. Rör dig fritt med det som du har fått ta emot av liv från honom. Ge som gåva det du har fått som gåva. Fortsätt förbinda trasiga liv. Låt dig själv bli omhändertagen av hans godhet. Låt dem föra dig till platser av gott bete. Så vad har du för heliga platser där himlen har mött jorden i ditt liv? Och hur är det nu? Ger du plats för Gud att möta dig? Att inte tappa blicken från Jesus, han som har öppnat vägen hem och som vill leda dig med sin röst. Han som kallar dig vid namn. Ge plats för den relationen, ge rum för Jesus. När du rör dig i naturen efter den här gudstjänsten, när du i tystnad går på egen hand, säg tack Jesus. Här är jag Jesus. När du rör dig i gemenskapen, firar gudstjänst, lovsjunger tillsammans, sätter dig vid fikabordet efteråt eller vänder dig till någon efter gudstjänsten, be tillsammans med mig. Där du delar någonting av ditt liv, där du tar emot någonting från någon annans liv, där mötesplatserna blir att himlen får möta jorden. När du går på Guds maningar, de där tankarna som kommer mitt i vardagen, ska jag inte höra av mig till? Ska jag inte skicka det där meddelandet? Ska jag inte be den där bönen? Fast jag inte vet vad det är. Ska jag inte slå det där samtalet? Ringa den där signalen och kolla hur är det? Ge rum för Jesus. Han kallar dig vid namn. Känn igen hans röst. Vi ber. Kom helige Gud. Helige ande, fyll våra liv med din närvaro i den här stunden. Amen.